Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej och välkomna till En jävla fest med mig, Amanda Koldén, och veckans gäst Kalle Möller, som är ena delen av duon i Paradrätten. Den andra är ju Sofia Dalén, och de är också nu för tiden kända från På spåret. Det blev ett väldigt, väldigt mysigt avsnitt. Jag har inte jättemycket mer att säga om det. Men det jag kan säga, det är att det här är den sista... Det sista avsnittet innan En jävla fest tar en liten paus i några veckor. Vi är tillbaka i, eller jag är tillbaka i början av januari, och då får jag fresta er med gäster som Britta Zackari, Parisa Meire och Kristoffer Triumf med flera. En jävla fest, det är ju en del av festligt.com, och nu finns det ett festligt lekupplägg uppe för julledigheten. Temat är jul och går att köra i de här tiderna oavsett tillställning. Det behöver liksom inte bara vara på julaften. Och såklart finns det också det stora slaget om 2023 uppe. Det är en femkamp om året som gått, både nyhetsmässigt och i ditt privatliv. Grenarna som finns också att köpa separat om ni vill ha lite mindre underhållning på nyår, alltså lite kortare. Ni kanske har egna idéer också, vad vet jag. Ja, och sen ska ni också komma ihåg att jag har ju en aktion för Musikhjälpen som jag kör live i buren imorgon lördag. Aktionen innebär att jag kommer ut till ditt företag och kör en game show med er på AV eller företagsfest, och det är så himla kul. Om auktionen kommer upp i 30K, alltså 30 000, jag gör en helt skräddarsydd med era färger, typsnitt, logga och allt. Snälla, snälla buda, det vore så kul och är ju så viktigt. Perfekt för mig som funderar en del på hur man kan kombinera att göra gott med sina egna intressen. Ja, ja, ja. Sluta tjata, Amanda. Snart så kommer myset med Kalle Möller, men först veckans tips från coachen. Och såklart måste vi prata lite om nyår. Jag vet att det inte är helt unikt att summera sitt år, men frågan är om ni har gjort det på det här sättet som jag inspirerades av min kille och hans kompisar som brukar göra. Det betyder att alla får svara på frågor som summerar året, till exempel bästa händelse, en relation som har utvecklats, en relation som har försämrats, bästa och sämsta köp och så vidare. Och sen så får också alla gissa vad de andra har skrivit. Om man verkligen vill tävla så utser man också årets kompis efter det här, och ger då årets kompis något mysigt pris. Det här funkar ju bara om man är, ja, inte jättemånga människor, men jag älskar såna här grejer och tycker att det är så mysigt. Jag kan liksom inte hålla mig från att tipsa om det här, även om ni kanske tycker att det inte var något nytt och fräscht. Men man kan faktiskt inte alltid vara nytt och fräscht, okej? Okay? Eller så gör ni så här att ni fyller i svaren till era barn om de är för små för att göra det själva. Och så kan ni spara det som ett kul minne som de kan få när de är lite större. Eller så gör ni det här i era parrelation. Eller så gör ni det över en mysig frukost. Eller med era föräldrar. Alltså såna här små uppställningar. Det heter det säkert inte, men ni vet. Såna här små moment där man får reflektera lite grann och också göra det på ett lekfullt sätt. Det tycker jag är så himla roligt. Det är det som, det är livet, hörni. Ja, ja, det om det. Nu är det dags för veckans gäst, Kalle Möller! Hej Kalle Möller, och välkommen ska du vara till festen.
Nej men tack, vad kul, jag älskar fest faktiskt.
Ja, vad kul, det gör mig, alltså jag blir alltid så glad när folk säger det. Och så säger de det första de gör, då blir det extra god stämning. Men du, till att börja med så måste vi utreda det här med att du önskade dig två drömmar. Alltså kakan. Det var en oväntad beställning.
Jo, men drömmen är ju det godaste bakverket. Jag vet inte om den ingår i 7 sorters kakor.
Jo, men det tror jag.
Men den är en klassiker,
ja, absolut.
Gillar jag.
Ja.
Två, den innehåller en blandning av sött och salt. Mm-hmm. Det gillar jag.
Ja.
Och saltet är dessutom ett så svårt ord. som heter hjorthornssalt.
Okej.
Och fråga mig inte vad det är, men jag ser framför mig en sälta inne från märgen av ett hjorthorn. Det kanske det inte är, men det är så det låter.
Och det tilltalas du av?
Jag tilltalas mycket av det, för det låter väldigt spännande, tycker jag. Men det finns att handla i en vanlig kryddhylla i en matvarubutik, om jag har förstått rätt.
Hjorthornssaltet.
Exakt, hjortron låter ju rimligare. Men varför skulle det finnas ett salt i hjortron i de norrländska hjortronen? Alltså det är också alltid så konstigt med drömmar. Men du hör ju att det ska vara konstigt, för drömmen, den är ju bakom förnuftet, va? Nej, men det är så mycket i drömmen, även namnet. Hur fint är det inte att de heter drömmen?
Ja, jo, alltså absolut, men synd bara att de smakar skit.
Ja, det är ju synd bara att vårt första möte är den här stora kontroversen.
Ja, den här stora, och sen så vill alltså, jag bara, som sagt, for the record, jag sa det till dig innan vi började spela in, att jag gick ju då till 3 ställen för att leta efter drömmar. 2 kvalificerade, Coop och Fabrik. Inget hade. Pressbyrån kanske var en dålig chansning, men ja, jag vill ändå se.
Men ändå, alltså jag är jätteglad att du har ansträngt dig. Och kaffet, det svarta kaffet som jag gärna dricker i mitt kaffe, var gott. De här jungfrubrösten som man sa förr är ju fantastiska. Numera säger vi väl geléhallon.
Alltså, okay.
Alltså post me too.
Det här måste ju också, att du och din partner Sofia har då fått exakt samma betoning på allt.
Ja, men jag härmar ju henne så fort jag går och ser en mick och sånt.
Alltså,
jag har ju börjat med förhund av henne. Eller vad tänker du på med betoning?
Jo, men nej, exakt det som du var
jungfrubrösten.
Ja, exakt, exakt.
Som det är som ett skydd typ, när man säger något så här dumt. Det är som att lägga på en ton.
Det funkar ju.
Av att nu finns det ett mått av ironi. Eller nu säger jag någonting för att jag är medveten om att det här kan låta illa. Men då vill jag signalera att det kanske inte kommer från din övertygelse, utan en medvetenhet om att jag kan skapa anstöt kanske, eller humor av det.
Då ska det bli spännande att se när du då kommer ner i din allvarliga tonläge. Men du, till festen. Du älskar fest och du känns festlig, det tycker jag verkligen. Vem är du på fest?
På fest är jag en... oj, vilken bra fråga. Spontant skulle jag säga att jag absolut är den som dansar på fest.
Ja, det hoppas jag.
Jag skulle säga att jag är en på fest som gillar att glida runt. Jag går nog lite emot lite min generella välmåendes behov i att jag gillar ju att sitta ner och samtala till punkt och ha ett, liksom ett möte mellan 4 eller fler ögon. Men just på fest så tror jag att jag minglar mer än vad jag egentligen mår bra av. Det vill säga jag gillar att flyta runt. Och det har nog lite att göra med att jag mår väldigt bra av att kolla av att samtliga inom rummets 4 väggar mår bra. Sen kan jag ju aldrig veta det. Men det är som ett beteende. Du vet så här, om jag hostar
även
där en
när
fest,
du är passiv gäst och inte bara värd.
Ja, att, jag tror nog det. Att jag gillar och så här, är det tryggt i alla hörn, så går jag kanske inte och pratar med alla. Det är möjligt. Men jag gillar nog att glida runt. Liksom. Jag blir nog lite lätt uttråkad också om man fastnar på ett ställe. Även om man är inne i ett spännande samtal. För att jag vill liksom att det ska kunna gå. Det, nu kom jag på det. Högt och lågt. Det är det bästa stund jag är på fest. Jag dansar och sen helt plötsligt, nej, nu måste jag isolera mig och då vill jag gå åt hörnet och prata med någon. Och sen tröttning på det och då ska jag upp och dansa. Så det är liksom ryckig. Jag står ju inte liksom 4 timmar i sträck på dansgolv. Aldrig.
Nej.
Men jag dricker heller aldrig på det sättet.
Vad du dricker på det sättet som man dansar? Hur menar du?
Ja, om man ska dansa, tänker jag, och vill röra sig, då kan man... Man kan liksom inte dansa onykter. Det är liksom...
Inte ens du?
Magnus Uggla, exakt, har helt fel. Man dansar alltid nykter. Det är min liksom övertygelse. Sen kan man välja att dricka alkohol eller dricka andra rusdrycker eller socker eller vad man vill ha för att liksom berusa sig. Det har jag inga synpunkter om. Men i mitt perspektiv, om man vill liksom röra sig och ha kul... Ja. Då är det väldigt svårt att vara liksom berusad och dansa samtidigt.
Ja, men bra, då tror jag att jag fattar. För du sa det i en mening som om du är så här, 4 timmar, jag dricker inte på det sättet. Alltså då tolkar jag det tvärtom att man måste ha alkohol för att dansa. Men nej, det är exakt.
Då var jag otydlig.
Nu är jag oförvånad igen.
Ja, men för mig, man kan dricka lite, men dricka gör jag hellre hemma i intima sällskap, i lugn och ro kring samtal. Om det är liksom fest och mycket folk, då är jag hellre skärpt.
Okej,
Jag säger lite på fest som Saga Norén, länskrim Malmö, säger i Bron.
Okay.
Jag förstår inte poängen med att frivilligt göra sig mindre skärpt.
Aha.
Och det är någonting med mitt kontrollbehov tror jag på fest. Det är så aha. mycket folk, du vet, det finns hot överallt. Det aha. finns också mycket spännande överallt, du vet. Så det, jag har ingen lust att vara oskärpt på fest.
Aha.
Både för att uppskatta det, men också kanske för att ha kontroll.
Okej. Men om det är en mindre, alltså, vilka känner du trygg med då?
Vilka typer av människor tänker
du? Nej, men liksom, har du ett kompisgäng som du vet där du liksom mer kan släppa loss, eller vad är det just med?
Nej. Nej, om det är så, om det är liksom jag har en norm, lagom inom citationstecken intag av alkohol som jag själv har kontroll på. Ett rum där jag känner att här är det bra liksom stämning. Då är jag nog trygg lite oavsett med vem. Men jag skulle nog säga att jag är nog mest trygg när man känner folk lite halvt.
Mm.
Jag tror att du och jag efter den här podden skulle ha en fantastisk festkväll. Det känner jag direkt.
Du säger inte så bara för att smickra mig nu. För du vet, jag blir kär i varenda gäst jag har. Jag blir så glad nu när du säger så jag bara, fredag vi kör!
Nej, men jag tror att det är för du direkt är ju en varm, underbar människa.
Åh,
och jag har, är så dryg att jag tycker att jag har ett bra, jag kan säga att jag har ett bra omdöme när det gäller folk. Men fördelen är att du inte vet så mycket om mig. Så det finns inte risk att du liksom blir besviken, förvånad eller,
nej, det
eller
är det.
Besviken. Och därför menar jag att jag tror att i det avseendet är det ganska kul att festa på det traditionella sättet med dans och lite ytliga samtal och sånt med folk man liksom känner i början av sin relation. Om jag känner någon på djupet det sitter jag nog hellre och myser över lite rödvin eller en kopp te eller vad det är för någonting.
Gud vad glad jag är. Du la upp den väldigt snyggt i mig, för jag glömde säga det att jag är väldigt, det är kul att få prata med dig nu precis när du då har varit med På spåret och troligtvis kommer breaka, alltså hårdare än vad ni har gjort med Paradrätten, att jag nu hann få till det här med dig innan det. Det är ju väldigt tur då för mig, tänker
sen
jag.
Sen har man inte tid att svara i telefon.
Nej, exakt, så kommer det ju vara.
Nej.
Okej, men du hostas det egna middagar eller festligheter eller renodlade fester i din lilla våning från 1650-talet?
1650 sharp för att vara exakt. Nej, inte särskilt mycket fest.
Nej.
Du har, men väldigt mycket spring på folk och festligheter.
Mm.
Till exempel ska vi nästa vecka, vi i På spåret 2023 grupp 2 träffas och debriefa. Nästa vecka. Den typen av så här, ett glas rödvin eller så här, lite ost.
Ja.
Max 10 pers.
Ja.
Det är toppen.
Ja.
Men mer än så, nej, det är lite för trångt hemma hos mig.
Ja.
Men sen älskar
då ska ni vara hemma hos dig alltså?
Mm.
Aha, just det, var ju det jag frågade om. Men han blev så förstrollad av vad ni skulle göra så att jag glömde.
Nej, men sånt tycker jag är jättetrevligt. Och sällskap upp till 10 personer. Men fest med betydelse dans och röj, nej. Inte särskilt mycket.
Nej.
Sen tycker jag att sånt är väldigt kul att förbereda och planera för.
Mm.
Men jag har en väldigt obehaglig baksida.
Mm.
Som gör att jag står lite ambivalent med en fot i varje läger kring att vara just värd.
Mm.
Och det är att det traditionella orsaken till att du hostar en fest är att det oftast är en bemärkelsedag kopplat till dig själv. Och där blir det svårt.
Okay.
För jag vill vara den energikraft som påannonserar, driver fram en fest. Sen vill jag helst inte vara huvudperson längre. Då vill jag att vi gör det tillsammans. Men så fort det blir en födelsedag eller något annat, då hamnar man i en huvudpersonsläge som gör det mindre roligt.
Just det.
När jag fyllde 40 till exempel, så var jag väldigt mån om att jag ville ha en fest. Men jag ville inte ha en fest där det fanns utrymme för mig i huvudpersonsläge, där det finns utrymme för tal och stelt och sittande middag och sånt, utan det ska vara liksom, alla gör precis vad fan de vill, de klär sig som de vill, de dansar om de vill, vill man inte så gör man inte det, för jag vet vad jag kommer göra. Och då var det alltså dansa och glida runt och dricka lite om man vill, det vill man inte dricka, dricker man inte, och då var enda alternativet såg jag framför mig, det var att sitta med ett parasoll på en sandstrand. Och så bara glida in. Och det liksom lyckades jag tillsammans med en kompis som jag hade 40-årsfest med. Förverkliga.
Vart var det då?
Det var på en strand på Solkusten.
Costa del Sol.
Costa del Sol, Spanien.
Vilken stad.
Ja, men det var utanför Marbella kan man säga.
Shit. Gud vilken...
Så gillar jag ha fest.
För
då var det verkligen...
Det låter inte
så...
dumt.
Det var perfekt.
Och det går bra nu om man har 40-årsfest på Costa del Sol.
Ja, alltså, jag har väldigt fina vänner. Så de som kom, det kostar nog lite för dem också om man säger så. Nej, jag kan inte påstå att jag brackbjöd inte.
Nej. Du, i avsnittet som Sandra Beijer var med i, av Paradrätten, då pratade ni lite om tonåren och sådär. Och både ni ville ju, ja, det var nästan en skryttävling om vem som var tentest, men ni pratade mycket om det. Och din självkänsla och sånt då. Vad tänker du för så här, fest? Alltså, jag tycker att det finns så mycket mer fest för dessa tonåren. Och liksom, jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Det är ju därför jag har den här podden. Och vad försöker jag få fram nu då? Jo, var du sen med festandet? Eller liksom, och också du vet vad bög och sånt. Alltså, tänk att det kanske påverkar lite inställning till fest.
Nej, men mina kompisar från min uppväxt har jag nära kontakt med fortfarande många. Och det är jag väldigt glad för. Och vi var ju allihopa ett töntgäng i olika grad. Det kan jag kanske först på djupet uppskatta nu senare i livet. Att vi hade ju varandra i det. Och massa andra intressen som handlade om teatergrupper och lite pluggisar och lek och spela in olika filmer hemma och sånt där. Och fördelen, jag tror att det har varit lite lätt att fördöma tönten i mig som aldrig smakade på alkohol förrän jag fyllde 18. Och
för dig själv eller för andra? Eller?
För mig själv tror jag, för att gud vad man gick miste om en så kallad tonår. I festandet och så. Men jag kan väl också känna att herregud, det finns ju ett helt ungt vuxenliv att ta igen det, om nu det är viktigt. Och då är jag väldigt glad för det som vi gjorde istället. Och glad för det faktum att vi inte, någon av mina kompisar då när jag växte upp, var särskilt, inte gjorde våra föräldrar särskilt oroliga och sådär. Det har ju också ett, jag förstår väl värdet av det mycket mer idag. Liksom. Så att svaret är nej, jag var inte ute och festade. Jag gick inte på några coola klubbar. Jag låg inte i någon rännsten och blev upphämtad efter att ha supit ner mig på folköl.
Nej.
Eller hade falsk lägg, heter det så. Alltså inte ens i närheten.
Men du skulle nästan behöva falsk lägg idag för att du ser så ofurtig ut.
Sluta.
Det är sant.
Det var fram till, men det är väldigt, det anses kanske vara en komplimang. Ja. Och det är ju, jag är ju glad
att
jag,
okay, du ser inte ut att vara 18.
Det, ja, jag känner mig ju faktiskt väldigt ung. Men det är ju kanske tack vare åldern. För nu tillåter jag mig att känna mig ung. Det gjorde jag inte när jag var 22. Då kände jag mig så gammal. Alltså inte bara på grund av åldersnoja, utan också för att jag är så lillgammal person.
Just det. Jag inspireras, för jag fick en oerhörd ålderskris i samband med att jag fick barn. Och bara, jag är så gammal. Bara, men fuck, skärp dig, du är liksom 33 år. Nu kan man inte hålla på så. Det är ju supertöntigt.
Jag tror att det är det jag menar som avtagit, i alla fall mitt åldrande, om vi ska använda det ordet. Att jag känner mig yngre och yngre ju äldre jag blir. Och det har ju inte med ålder, för även om folk tjatar om att det är en siffra, så är det faktiskt så att 40 är mer än 39 och så vidare. Men
det handlar simpel om matematik, killmatte som är så trendigt att säga nu.
Killmatte, ja, precis. Nej, men det känns som en, jag tror att det jag menar är att för mig känns det som att jag börjar förstå vad sannolikhet är, att det finns en viss sannolikhet att jag inte kommer dö imorgon. Som jag kan förlita mig lite mer på. Och en självkänsla som är större, som gör att jag kan uppskatta det jag har. Och också inse att den här, att känna sig yngre handlar om att jag inte bryr mig så mycket. I kombination med att jag är tacksam att jag känner mig pigg. Och det tror jag inte är för alltid.
Nej, piggheten, nej.
Det kanske bara är 10, 15, 20 år till. Sen kanske krämporna kommer. Och då är det dumt att säga att jag är gammal.
Just det.
Sen ska inte jag skambelägga någon som känner sig gammal eller har åldersnoja. Men jag har inte det, och det är jag glad för också.
När kom du till den här nivån av att inte bry sig så mycket då? Jag har precis börjat i terapi. Ja, för att jag är så less på mig själv som bryr mig för mycket.
Vad bryr du dig om då?
Nej, men jag jämför mig så mycket med medievärlden och jämför mig och så ser på Instagram.
Ja, och det, alltså att jämföra sig tror jag är på många sätt någonting vi inte ska skämma så mycket över, för jag tror att vi är evolutionärt skapta för att göra det, för att i den värld vi evolutionärt är skapta för, i grupper om mellan 50 och 100 personer, så tror jag att det liksom fyllde en stark funktion att förstå liksom olika hierarkiska värden och sånt, som kanske inte spelar samma stor roll eftersom vi exponeras medialt för väldigt många människor som vi aldrig träffar, eller i alla fall inte med en fyra ögon, och det kan ju fucka med massa idéer. Så jag tror inte man ska gå runt och ha dubbelångest för att man också har ångest. Det tror jag kan vara viktigt att tänka på. Ja. Eller det försöker jag tänka på i alla fall. Att så här, känner jag att jag är dålig eller avundsjuk eller räcker inte till, så är väl det okej. Okay. Mm. Men jag tror också att för mig är den typ av exponering jag har fått genom Sofia, det är liksom bara något som har hänt. Min ambition var ju att liksom vara Sofias vän när jag träffade henne, och hon hade en tydlig liksom riktning och strävan.
Mm.
Så för mig är det roligt, men det har inte, det är inte en del av en så kallad liksom dröm eller plan.
Nej, okay.
Sen tycker jag att det är väldigt roligt, och jag kanske har skapat nya drömmar och planer på vägen, absolut. Men jag har också, tack vare då att jag är 40, så pass mycket kanske självförtroende i att jag kan göra massa olika saker. Ja. Så att jag tänker väl att om allt går åt fanders så kan man alltid göra något annat som man inte har provat innan, tänker jag. Mm. Och det kan jag säkert klara.
Det tror
så
jag med.
Typ, tänker jag.
Jag är så glad, för så här, min tjänst, du är ju, det är inte jätte, det finns inte jättemycket på det man googlar och research. Du har varit med i några poddar, och liksom, då har du ju de här mysiga, filosofiska småsnacket som jag verkligen hoppades att vi skulle ha också. Men det är väldigt svårt att... Eller väldigt svårt. Jag är glad att jag sa det där med att jag jämför mig. För då fick man höra lite av den här ljuva... någon minut av det här tänkandet, eller vad man ska säga.
Mm. Det är kul att prata, tycker jag. Både att lyssna och prata.
Ja, jag tror att du skulle vara en... Det lilla, jag känner dig. Så kanske skulle vara en bra psykolog. Vem vet?
Ja, nu tror jag att det är viktigt att man har en utbildning om man är psykolog.
Ja, det...
Och det har jag inte.
Det får inte.
Men ja, det är, så, det är ju...
Och nej, Kalle, tror du om mig att jag inte tycker att det är viktigt?
Nej, nej, men jag
har en utbildning.
Jag tror att... men om du menar utifrån ett rent liksom bemötande, så ser jag, tar det som en komplimang.
Ja, men verkligen. 100%. Det var så jag menar. Okej. Okay. Jo, lillgammal. På vilka sätt då? Eller du började med att komma in här och bara...
Oh, en 1800-tals byggnad. Och så där låg det där. Här i Gamla Stockholm.
Alltså, vi befinner oss på Drottninggatans höjd. Där, alltså upp mot pucken mot gamla spökslottet.
Uh-huh.
Alltså Stockholms universitets residensbyggnad, eller vad man ska säga, som ligger här uppe på höjden vid, på Drottninggatan. Och precis granne med Blå tornet, August Strindbergs sista bostad. Och det är ju en väldigt häftigt område, för det är ju inte liksom den här nybyggda, lite tråkiga Drottninggatan som jag bor vid, utan det är ju det här, det gamla Drottninggatan.
Bor du vid nybyggda Drottninggatan, menar du?
Ja, alltså början på Drottninggatan är ju väldigt liksom renoverat. Det är ju en del av liksom den här Norrmalmsregleringen på 50-60-talet. Men här uppe är det ju fortfarande kvar väldigt mycket från... slutet på förra seklet.
Ja, fint. Jag är faktiskt lite peppad. Jag är ganska ointresserad av historia, tyvärr. Men jag är ändå lite sugen på att kanske närma mig och få lite mer kunskap. En gnutta. Du, din dansbakgrund. Berätta. Ditt wackande. Det var en svängning.
Älskade att stå på scen
när
jag var liten. Men jag hade så dålig självkänsla och var så blyg och rädd. Så att jag... Och sen var jag ju liksom lite för... medveten om att det var lite fel att både vilja synas och vara lite för flickig, som jag nog var.
Mm.
Så jag vågade inte riktigt ta steget att gå i dansskola, som det hette då. Men när jag började i sjuan, då gjorde jag det i hemlighet. Så jag sökte där i sexan, så började jag i sjuan på en skola som gick precis runt hörnet härifrån, uppe på Tegnérlunden, som heter Lasse Kühlers dansskola. Som var en sån där lite show och lite yes och sådär. Och så var jag väldigt engagerad i det och gick väl mot slutet, alltså typ varje kväll i veckan och sådär, ända upp i gymnasiet. Och hade ju jättelust och ambition att vara med i olika sådana här popindustrigrupper i slutet på 90-talet. A-teens och de där var ju liksom rekryterades från den showskolan och sånt. Men jag tror jag förstod ganska tidigt då också att jag inte har star quality. Jag var liksom inte snygg, jag var inte populär, jag var lite blyg och sådär. Sen var jag väl helt okej på liksom rörelsemönstren och rytm, men jag hade ju inte det som var trendigt då. Och då var det som att så här, nej, ska det vara, och är det inte... Då får jag försöka vara en del av den världen från andra sidan. Mm. Så då tror jag att jag fattar ganska tidigt att ska jag vara i den här branschen på något sätt, då ska jag inte stå på scen.
Okay.
Och då började jag hamnade jag i produktion istället genom att jag har filmat så mycket.
Just det. Men jag är så himla, för jag har nämligen gått typ en kurs whacking. Och det är väldigt få som har det.
Vad
så,
är whacking?
Ja, men det är det du håller på med armarna är väl? Vogging och whacking.
Det är, bara, det är för att man inte har någon, kommer på någon annan, att man blir så gammal så man kan knappt röra sig längre.
Nej,
men för
nej.
Man bara viftar typ så här. Jag vet
ja,
inte.
Men det är ju viftar. Ja, det är verkligen inte så. Jag viftar jag lite grann. Nej, det tycker jag inte.
Kul.
Jag trodde att du verkligen var så här wackare.
Nej. Utan det är så här, samma som Sofia Dalén har ju ungefär samma bakgrund, även om hon är ju skolad mycket högre upp i åldern och sånt i New York och så här coolt. Så är det liksom den här jazzen, showen, den här mixstilen som popindustrin använder bakom artister i musikvideos och konserter och sånt. Alltså det är den där lite allmänna liksom underhållningsstilen. Det är ju först nu genom då det jag och Sofia gör som jag liksom har kommit tillbaka till att vilja, alltså jag har ju alltid dansat på fest och sånt, snälla, men lite så här, ah, men fan, nu skiter jag i vilket. Det spelar ingen roll att jag är lite för tönt idag.
Nej. Och apropå det, jag älskar ju paradrätt och jag kan tänka mig att många liksom älskar det mycket av den anledningen som jag ska säga nu. Det är ju för att ni är totalt icke sådär Stockholmsängskliga. Alltså vissa P3-profiler, svåra P3-profiler kanske inte skulle hålla på att dansa med sina gäster på det där sättet som ni gör. Men då har jag en fråga, vad tycker du är töntigt? Det blev som en indirekt förolämpning, det var inte så jag menar.
Oj, vad intressant fråga. För att när jag säger töntig nu, använder jag det ordet lite med en metabetydelse. Alltså jag skulle ju inte... När jag pratar om mig själv som tönt, då menar jag ordagrant utanför den liksom coolhetsnorm som handlade väldigt mycket om alltså sexuell hög status och var snygg och rätt kläder och kanske till och med tjuvröka och sånt där. När jag pratar om uppväxten från mellanstadiet upp till gymnasiet. Och på den tiden användes ordet tönt, som jag minns det, för att beskriva dem som inte tillhörde den gruppen.
Ja,
och det
var som en samhällsklass.
Ja, precis. Töntarna. De var besläktade med plugghästarna och så vidare. Och jag menar att jag tillhörde den gruppen lite mer. Men sen om du frågar vad tycker jag är töntigt, då tolkar jag det ordet lite annorlunda. Då kan jag börja med att säga att jag inte använder ordet töntigt, utan däremot kan jag ogilla vissa drag och jag kan dra mig för att bete mig på ett visst sätt, inte personligt utan som är pålagda, om du förstår hur jag menar.
Lite
så
som, gärna ge konkreta
exempel. Nej, men om man tänker att så här, jag tycker att trender är töntigt, till exempel. Att byta stil bara för att en kommersiell våg säger att det är så. Det tycker jag. Sen påverkas ju jag som alla andra omedvetet av massa reklam och sånt. Så jag menar inte på något sätt att det är något fel att vi åker med som människor. Men att man, jag tycker det är lite töntigt att behöva byta sin garderob för att nu ser trenden annorlunda ut.
Nu är det förbjudet med tajta eller stuprör.
Till exempel. Eller nu ska man se ut så och sen ska man ha håret så och sånt där. Det kan jag tycka är lite töntigt då, från det här med definitionen med det vuxna perspektivet. Jag tycker också att aktivt vilja framstå, att konstruera en persona som är motsatsen till vad folk skulle kunna uppleva som töntigt, tycker jag är lite töntigt. Nu blir det jävligt avancerat här, hör jag.
Nej, men jag
förstår du
verkligen
vad jag är ute efter?
Ja, gud ja, verkligen.
Motsatsen kanske är då, om jag använder då mellanstadietermer, cool. Alltså att anstränga sig för att vara cool. Det reagerar jag på. Men jag lägger inte så mycket energi på det jag inte uppskattar. Då glömmer jag bort det eller ser det typ inte. Ja. Generellt skulle jag säga. Så jag kan inte säga att det är ett problem med människor som försöker vara coola heller.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här är ett betalt samarbete med Biltema och snart är det Valborg som är en av mina favorithögtider. Troligtvis för att jag och min kille hade vår första kyss på Valborgsmässoafton för prick 8 år sedan. Och ja, jag har mycket goda minnen av den kvällen. Så nu tänkte jag försöka återuppliva den här gamla godingen. Då skulle vi då först börja med att gå ner från lägenheten till innergården och hänga lite på egen hand. Med oss skulle vi såklart ha varsin flisfilt för 99 kronor, för det var fortfarande ganska kallt då och det kanske det kommer vara även i år. Han skulle sedan klyschigt fråga om jag var kall och svepa den gulligt om min kropp. Därefter skulle han tända min cig, Biltema, ha 4 stycken tändare för ynka 17 kronor. Det är ju perfekt även om man inte röker, eftersom att tändare har en tendens att försvinna precis hela tiden och man behöver dem till annat än att röka också. Därefter skulle vi gå upp till lägenheten igen för att packa med oss det vi behöver för picknicken. Brassestolar, såklart. Biltema har såna för bara 149 spänn och jag tycker att det är extra kul att de har det med sitt mönster Biltema Curve, som de ju har gjort sig väldigt, väldigt kända för. Till sist, en portabel högtalare måste man såklart ta med till det allmänna firandet. Det är väl nästan lag på att det ska spelas massa olika låtar från minst 20 olika högtalare när man har sån här picknick som man har på Valborg. Biltema har en laddningsbar liten en som bara kostar 129 kronor. Ja, kanske är det så att det här är framgångsreceptet på 8 mestadels väldigt lyckliga år tillsammans som ett kärlekspar. Om det är så, så tackar jag er Biltema extra mycket. Oavsett så tackar jag er för ett trevligt samarbete. En jävla fest sponsras av redecoflowers.se, och om ni har missat vad det är så vill jag påminna er om att det är ett företag som gör konstgjorda krukväxter, snittblommor och träd som är osannolikt verklighetstrogna. Så verklighetstrogna att vissa av deras kunder sätter vasen, alltså buketten, i vatten när de kommer hem, för att de har trott att de har köpt färska blommor. Blommorna och växterna är UV-skyddade, vilket betyder att de håller sin fina färg även om de står utomhus i sol. Och det här kan man inte säga om alla konstgjorda växter. Tro mig, jag vet efter att ha haft en utomhusrestaurang med fejkväxter i några år. Det blir ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart med konstblommor. Man tjänar in ungefär, alltså om man köper en bukett från Redeco, så har man tjänat in dem ekonomiskt efter ungefär 3, om man köper 3 så kallade riktiga buketter. Och dessutom så slipper ju då blommorna flygas in från världens alla håll och kanter i expressfart där de odlas, och vattenåtgången är mindre till de här blommorna. De hyr också ut blommor. Vill du som har ett företag ha fina blommor på ditt kontor och lite variation, så har de en prenumeration där de kommer och piffar och pyntar ditt kontor med olika typer av både krukväxter och blommor. De har till och med växtväggar och de är, alltså kolla in på deras hemsida. Det är så jävla snygga grejer att jag nästan blir, jag vet inte, irriterad i fel ord, men alltså jag blir så här, åh, hur kan man ha sån känsla? Jag vill också ha det så där. Och jag har kanske inte råd att ha liksom restauranginredning hemma, men ni som är i den miljön och behöver det här på daglig basis, kör. Redecoflowers.se. De har också en fysisk butik på Nybrogatan 48 i Stockholm. Jag kan verkligen, verkligen, verkligen rekommendera att ni svannar in där. Man blir på gott humör. Tack snälla, Redeco.
Festliga frågan. Festliga frågan.
Nu ska vi gå vidare och då kommer en festlig fråga, och det är en fråga som handlar om fest, men inte om dig och fest, utan en lyssnarfråga om hur man fixar fest som jag har valt ut speciellt då för dig. Och den lyder så här: hur hanterar man om man är rädd för att 2 personer, gäster, inte ska klicka, till exempel om de har väldigt olika åsikter och sådana saker?
När man arrangerar en fest.
Eller middag. Mm-hmm. Eller festlighet, en sammankomst.
Ja, för det första, jag blir väldigt glad att jag får den frågan, för att det finns ju en väg att gå och den är ju långt innan man ens hamnar där. Mm. Och det är det här jag och Sofia brukar kalla för rädslan för när världar möts.
Ja.
Att man kan ju undvika att sätta ihop människor som har för olika åsikter.
Ja, det går ju.
Samtidigt så gör ju algoritmer och alla internetbubblor det åt oss idag. Mm-hmm. Så att om det är någon gång man ska försöka motverka den verkligheten, så kanske det är just i ett fysiskt rum på en fest. Mm-hmm. Så att det är inte ett alternativ, även om du har tid på att säga det. Då tror jag att en väg skulle kunna vara att faktiskt få vara... Det krävs mycket det här förslaget. Det krävs mycket trygghet.
Ja, men kör på. Nu är
men jag tror
nu.
Att om du vågar själv vara... Det blir avancerat här. Ja. Hermes.
Hermes.
Hermes är alltså den grekiska
mytologin.
Inte
den här väskmärket.
Jo, precis det.
Aha.
Alltså om du är Hermes, den grekiska väskan är uppkallad efter Hermes. Alltså grekiska mytologins budbärare.
Mm.
Om du vågar inte ha en åsikt själv på en middag eller på en fest, men lyssna på båda. Då kan det fungera.
Okay.
För du är både värd, utgår ifrån den här frågeställarens...
Yes, absolut.
Så. Och det finns en liten artighet hos de allra flesta där.
Mm.
Om du är så pass orädd att du vågar, oavsett vad, du vågar ett, lägga din egen åsikt åt sidan och stå precis mitt emellan och vara någon form av filter mellan, då tror jag både att det kan vara nyttigt för frågan i sig, men så tror jag också att det inte behöver bli så agiterat, för det är det sista man vill på en fest, i alla fall det är min erfarenhet, att man inte vill att det ska bli DS, dålig stämning.
DS.
Nej, utan
du
man vill...
lär mig så många nya termer.
Ja, men DS är inget kul.
Nej.
Särskilt inte på en fest.
Nej.
Men har man varit så modig att man har bjudit in folk med så olika ståndpunkter eller synsätt från början och märker att det uppstår, då tror jag så här, gå in emellan och låt det pågå och vara någon form av filter emellan. Alltså en ganska vidrig grej i vissa sammanhang, men som kan funka här, det är att säga så här: det Amanda försöker säga är att...
Just det.
Jag tror att X... egentligen menar, nej, jag inte alls. Nej, men utifrån, du vet, alltså vad en vad heter en sån här person som fungerar som
moderator.
Exakt det ordet letar jag efter, tack. Moderator tror du kan ta på dig rollen av att vara som värd om det uppstår en sån situation.
Fyllefrågor. Ja.
Det här är då frågor som jag är lite mer nervös för att ställa, fast inte jätterädd. Men vi låtsas nu att jag har två enheter i kroppen. Och en av de frågorna, det är faktiskt du som sitter och porträtterar era gäster och så. Ni pratade bland annat om Hanna Hellqvists otroliga mun och amorbåge. Take a look at this face. Och om du var jag, vad skulle du jobba med att förstärka och kanske mindre framhäva? Här är jag.
Ditt hår är ju väldigt... tydligt.
Ja, jo.
Det är väldigt fint.
Ja.
Jag, som jag precis sa om tidigare där, om när vi pratade om töntighet, så jag ser ju, jag lägger väldigt sällan märke till det jag inte tycker om.
Mm.
Och det tror jag är en det är jag tacksam för, och jag tror att det är en styrka.
Verkligen.
Alltså jag ser bara vackra saker hos dig.
Mm.
Och det låter lite platt kanske.
Nej, men
det är också så att jag tror att det är det man ska fokusera på. För att då blir man själv inspirerad. Och då blir man glad. Och när man blir glad så frigör det säkert massa saker som gör att det är roligare att arbeta och sådär.
Energi också.
Ja. Jag tycker du har väldigt fina, bra ögon. Bra, nu värderar jag det som att det fanns bra och dåligt. Väldigt vackra ögon.
Tack.
Och de har också en spännande avstånd till varann.
Jaha, gud.
För du, jag skulle inte säga att du varken har tätt eller långt isär mellan ögonen. Du ser ut lite som en sån där Instagram-modell. Där man ritar en ring och skulle kunna använda ditt ansikte som en norm, typ. Har du modellat?
Nej, men gud, nu låter det verkligen som att jag tokfiskade bara för det här otroliga svaret. Men nej, det har jag verkligen inte.
Jag menar,
men ganska att, proportionerligt.
Ja, men det kanske, precis. Jag kan ju inte ens termerna själv. Men det är så jag skulle uppleva. Du har, alltså så om man ska träna på att måla ett ansikte, så finns det ju olika liksom statistiska mänskliga liksom
gyllene snittet pratar du om.
Ja, men det gäller nog konst generellt, liksom, vad gyllene snittet är. Men det mänskliga ansiktet har ju en statistisk proportion.
See that? The obvious symmetry of the face. It's a natural appeal of the scientific standard of coinophilia.
Wait, what?
Så om du vill måla ett eller rita ett ansikte som ser mänskligt ut, så finns det vissa grundregler. Sen ligger ju folk med, alltså, mer eller mindre nära den. Så det finns ju absolut en personlig, alla har inte exakt lika långt mellan ögonen till exempel.
Nej.
Eller lika långt mellan nästippen och överläppen. Men det finns vissa sådana här. Under antiken var det en gubbe som hette Vitruvius som mätte hela den manliga då såklart kroppen som modell och skapade en liksom en normativ kropp med en matematisk relation mellan i alla avstånd i kroppen som när den hittades och studerades på nytt under 1400-talet så gjorde Leonardo da Vinci en teckning av den. Det är den vitruvianske mannen.
Aha.
Det är en naken man som står med händerna ut och benen utsträckta i både en cirkel och en kvadrat.
Just det,
om ni känner igen den bilden eller kan googla på den. Och det är ju ett normativt mänsklig man.
Okay.
Mm. Så. Och du är ganska nära det, det är mitt intryck.
That escalated quickly.
Den där normativa utsträckningen. Och det gör det lite svårt att måla någon, faktiskt ska jag säga. Det är ofta svårast. För om man har lite mer utmärklande, det är lite skevt, och alltså lite längre ifrån den här normativa avstånden, då är det mer utpräglat. Jag brukar säga att Sofia har väldigt kort överläpp. Den är tydlig, liksom. Det har inte du. Du har inte lång heller. Jag har väldigt lång överläpp.
Vad säger du bakom micken? Alltså bred, eller?
Nej, lång. Alltså mellan nästippen och överläppen är det väldigt långt.
Okej.
Du har precis... Normalt.
Gud, det var ju en kul start på fyllefrågor tycker jag. Vad hade varit jobbigt om jag hade frågat om nu?
På fyllefrågor? Mm. Ska vi ha sex?
Nej,
frågor är alltid jobbigt. För då måste man ta så en tydlig ställning. Då kan man inte prata sig runt det. Då finns det bara två val.
Som är så här ändå rimligt. Är det någonting med familjen eller liksom sådana saker? Alltså för jag kommer inte fråga om vi ska ha sex. Du är ändå inte hetero och jag har en fast man.
Ja. Alltså jag är inte så... Nej.
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 Alltså, vad skulle du kunna... Det är intressant. Vad skulle kunna vara jobbigt? Jag skulle gärna vilja bli överraskad med att det skulle vara jobbigt. För jag kan liksom inte komma på något.
Nej. Ingen som kommer direkt så här som...
Nej, men kan du inte bara...
Jo, jag kör. Chansa. Jag bara undrar.
Nej, men chansa. För chansa. Det vore spännande.
Yes. Men jag har ju skrivit ner några här. Men det är liksom... Jag själv tycker att det är ganska lätt att prata om... förhållandevis svåra saker. Så, men ibland så blir jag överrumplad när gäster har varit här och bara kan jag få lyssna för vi pratar ju om så stora saker. Jag bara, gjorde vi? Det här är ju, men man är ju väldigt olika med det där.
Det är svårt att avgöra innan jag vet.
Ja, förstår det. Men du, vad tjänar du?
Väldigt lite just nu. Men jag har ett företag
Du omsatte ju ändå 2 miljoner förra året eller något sånt.
Det gjorde det inte.
Jo.
1,1 eller vad
det var.
Sofias... Hon omsätter väldigt mycket.
Ja, men jag kan skillnaden på era namn. Jag kollade rätt, jag lovar.
Nej, men jag tjänar... Jag har en lön på... Jag tar ut en lön på 30 000.
Ah, okay.
Och det... Ja. Ah. Det tycker jag känns... Det klarar jag mig bra på.
Ja. Ah. Men väldigt lite just nu?
Jag tar in väldigt lite i mitt bolag just nu. Okay. För jag jobbar ju inte som vanligt. Jag jobbar bara med paradrätten, typ. Ah, och
det.
Målar och gör massa saker som jag inte tjänar pengar på. Jag är van att jobba... på uppdrag och sådär.
Mm. Och vad lägger du pengar på? Har du någon splurge?
Jag shoppar inte så mycket. Jag nog lägger pengar på att äta och handla bra mat.
Mm.
Skulle jag nog säga.
Tänker du mycket på vad du äter?
Ja. Ha? Men inte vad jag stoppar i mig så mycket. Men vad jag äter, ja. Att det ska vara gott och det ska vara njutbart och det ska vara varierat.
Ja.
Försöka lyssna på vad jag är sugen på.
Men vadå, vad är skillnaden på att äta bra och tänka på vad man stoppar i sig?
Alltså jag äter inte bra utifrån en idé om vad som är hälsosamt. Har ingen liksom...
Du vill
jag
ha kvalitet.
Jag vill uppleva något.
Mm.
Det betyder inte att jag behöver alltid njuta fullt ut.
Mm.
För jag tror att njutningen kommer av att också vara lite avhållsam ibland.
Mm.
Men så tillvida så om jag inte känner att jag vill laga mat, då lagar jag inte heller mat. Och det kostar ju pengar.
Ja. Just det.
Att gå och hämta något färdigt och så vidare.
Ja, det är det.
På vägen hit nu så åt jag på ett ställe som gör sån här Indian street food.
Uh-huh.
Alltså det är så dyrt för en liten wrap. Uh-huh. Så gott. Alltså det är så gott. Så det är sånt jag lägger pengar på. Det hade kunnat äta en tallrik fil liksom. Men det vill jag inte.
Nej, please don't. Nu kommer jag på, fast det är inte, alltså, jag är inte så nervös. Men hur känd måste man bli för att få vara med i paradrätten?
Man behöver inte alls vara särskilt känd.
Okej. Okay.
Men man behöver, vi behöver hitta en bra mix mellan tre saker, tror jag.
Mm.
En person, och det behöver inte finnas i alla personer, utan det behöver finnas över säsongen.
Det
behöver vara En variabel är tillräckligt stor för att dra in tittare.
Ja.
Två, tillräckligt intressant för mig och Sofia.
Mm.
Och tre, tillräckligt varm för att komma in i min lägenhet.
Oh, wow, och det tredje kriteriet, hur avgör man det på någon som man aldrig har träffat? Det finns ju verkligen någon som har sin online-persona.
Ja, det här är vi än så länge aldrig misstagit oss.
Okej. Okay.
Men det kommer vi kanske göra någon gång. Men jag tar nog, väljer nog bara att ha tillit till mitt omdöme. Det har funkat hittills. Sen är jag absolut medveten om att man kan gå bet någon gång.
Jag blir så glad att du verkligen verkar så grundad i att du är mer trygg och så är dig själv. För att det låter som ett underbart krav att man måste vara tillräckligt varm för att komma in i din lägenhet.
Ja.
Men jag tänker att det kanske hade varit lätt att om man så här var 20 år och bara wow, nu börjar det gå asbra, jag tummar på den här regeln. Men det låter ju toppen då att det är verkligen, ja, verkar vara hårt.
Ja, alltså jag har ju jobbat med tv-produktion i snart 20 år.
Mm.
Och jag är väldigt medveten om hur en produkt måste anpassas efter en köpare, en kund helt enkelt. Mm. Och att då komma med personliga synpunkter, det är liksom inte relevant.
Nej, just det.
Om man ska övertyga en kund, garanter till exempel för tittning, då kan man ju inte komma dragandes med värme eller inte värme.
Nej.
Det hände jättemycket efter MeToo, ska sägas. Alltså väldigt mycket. Men fram till MeToo så var det så här, man bara, vem bryr sig? Alltså, Mikael Persbrandt är Mikael Persbrandt. Det är alltid säljbart. Och det är alltid attraktivt. Liksom.
Mm.
Och nu var han bara ett exempel på ett stort namn. Mm. Inga övriga jämförelser. Men det fina med att göra paradrätten, det är att jag och Sofia bestämmer själva.
Mm.
Och jag menar inte att det har ett egenvärde. Jag menar att jag tror att det har ett värde för innehållet.
Just det.
Och det har jag aldrig fått utforska tidigare i min karriär. Nej. För så funkar det inte när det är så pass många olika typer av bolag inblandade i en produktion.
Fett. Det här vill jag prata lite om, ganska mycket till och med. Jag tror att det var Hanna Hellqvist avsnittet också som ni pratade om det här lite med att förlora kompisar och sluta umgås med folk som skaffar barn och bildar familj. Berätta allt du tänker kring det här, och anledningen till att jag frågar är dels för att det är spännande, men också för att jag själv inte tycker om att vara i den här åldern mellan 30 och 40 när alla börja skaffa barn, eller så är det några som inte kan få barn, alltså jag lever ju väldigt heteronormativt då.
Mm.
Eller så ska man gifta sig, eller så ska några separera, eller alltså det är så jävla känsliga grejer. Mm. Tycker det är plågsamt. Berätta om.
Ja, och för först så blir jag lite berörd, för jag känner verkligen med dig. Jag
tack.
Tycker att det är sorgligt att du har gjort något av det största man kan göra, som måste vara fantastiskt, att bli förälder. Och samtidigt ska du gå runt och känna så här. Det är tråkigt. Jag menar på något sätt, jag älskar barn och skulle gärna och umgås gärna med barn och är gärna en förebild för barn och större barn och yngre vuxna eller äldre och alltså alla. Jag tycker om att umgås med människor oavsett kognitiv nivå eller utbildning eller erfarenhet och så vidare. Det är alltid lärorikt och roligt. Så där, det är inte det handlar om. För mig handlar det om att jag är uppvuxen i en miljö, och jag tycker fortfarande att jag på många sätt är i en normativ verklighet av att det finns massa regler för hur man ska leva sitt liv om man är förälder.
Sannoliken.
Annars är man en dålig förälder till och med. Och jag har också all respekt för att när man gör något så viktigt som att bli förälder, då är det lite farligt att riska. Det är ungefär som när folk sa till, på 80-talet så sa man till föräldrar att man skulle lägga deras barn liksom på mage och sånt. Och så gjorde folk det, fast många säkert kände att det var fel.
Ja,
och det visar sig senare att
det var fel.
Det var fel. Mm. Men som förälder så tror jag att det är svårt att lyssna på sitt sunda förnuft.
Mm.
Och ett sunt förnuft tror jag är så här, jag tror att det bästa, det här är min gissning bara, men vill man vara en bra förälder så tror jag att det är väldigt viktigt att ta ansvar för sitt eget välmående.
Mm.
Men det sunda förnuftet kanske, det är lite svårt att lyssna på om det finns massa andra röster i samhället som säger att man ska göra ditten och datten. Mm. Och man ska vara i sin tvåsamhet och man ska ha sina rutiner och vad det nu är för någonting. Men jag tror att det allra viktigaste är att om föräldrarna är harmoniska och mår bra, då kommer de allra flesta vara också bra föräldrar.
Mm.
Mm. Och jag då som är så pass självisk och ensam att jag har ganska mycket tid att se till att jag själv mår bra, så blir det lite dissonans i den där tiden när mina kompisar har småbarn.
Just det.
Det har varit både lätt och svårt liksom, med att vara upprätthålla kontakt.
Kan du känna att du undviker att lära känna folk som du vet att det finns en risk att det bildas barn eller skaffas barn?
Nej, jag ska inte säga. Inte alls. Men jag skulle väl säga att jag tror att de allra flesta också känner av att det jag har med dem som är föräldrar inte handlar så mycket om barnen. Jag menar så här, jag utsätts inte särskilt mycket för att behöva lyssna på blöjbytesnack och sånt. Nej. Alltså om det är det, om det var det vi pratade om i paradrätten, jag minns inte riktigt. Men det är inte där skon klämmer riktigt. Nej. Utan för mig handlar det snarare om att det inte finns så mycket utrymme för umgänge som det var förr. Alltså det var ju en gyllene tid mellan 18 och 30.
Det var när, det sannoliken, fan vad jag saknade.
Ja, där alla levde som jag lever fortfarande. Ja. Man bara, jag vet inte riktigt. Och man kunde vara, vissa pluggade och vissa jobbade. Och jag har ju jobbat väldigt tidigt, så jag har ju alltid varit väldigt strukturerad. I inte kunnat liksom, leva för dagen och så. Men själva det sociala liksom, mötet var så spontant. Mm. Och sen helt plötsligt efter 30 så upplevde jag att jag var en odd one out väldigt mycket. Jag fortsatte leva på samma sätt. Liksom. Göra det jag behövde och vill kunna vara spontan med kompisar och sånt. Sen finns det absolut jättemånga undantag. Men jag upplever att de allra flesta gick in i, liksom, i en tvåsamhetsfåra. Mm. Och det är väl det jag brukar hävda oftast, att den stora normen när man pratar om queer, behovet av liksom queer perspektiv till exempel, så upplever inte jag att liksom läggning är den stora normativa utmaningen vi har i just den romantiska eller sexuella frågan, utan det är just tvåsamhetsnormen är mycket mer den påverkar vårt samhälle och vår kultur mycket mer.
Just det.
Än vad HBTQI-plus läggningen gör. Det som vi kanske ser så normativt att vi knappt märker det är ju tvåsamhetsnormen. Ja. Liksom. Mamma, pappa, barn-idén. Ja.
Verkligen. Vad är ditt civilstånd?
Singel. Jag har varit singel länge.
Med glädje eller
både och.
Med sök?
Jag är väldigt romantisk och jag är väldigt jag har ett väldigt känsligt hjärta. Och är lite ointresserad av att ha någon för sakens skull. Och har aldrig riktigt sökt heller ett visst typ av liksom civilståndsliv som är något annat. Jag skulle inte kalla mig singel heller, för det betyder också väldigt mycket i min värld. Mm. Alltså ett visst typ av beteende och så. Men jag är jätteintresserad av kärlek på alla sätt. Men jag är nog väldigt... jag tror att jag har utvecklat en psykologisk... liksom programmering kanske man kan säga, över tid, som är väldigt passionsinriktad. Så jag kräver nog väldigt mycket av passion för att jag ska välja att ändra liksom vardagsbeteenden i mitt liv liksom. Och med den insikten kan man också förstå hur svårt det är för föräldrar att ändra sina beteenden när de bara liksom kommer in i sina rutiner. Så kommer jag där med helt annat. Alltså det är, vi lever ju, vi har ju våra liksom egna rytmer och så ska vi mötas i de rytmerna.
Ja.
Och då är ju festen fantastisk, för där finns det liksom en pausregel som gäller här
undan
och nu. Exakt. Det är ju jättefint. Ja. Festen är ju toppen ställe för både en sån som jag eller en sån som du.
Ja.
Vi har helt olika rytmer, annars så kommer vi till festen och så bara nu förenas vi i den här rytmen.
Just det,
som
precis.
Är här.
Ja. Poetiskt.
Fint.
Ja. Sandra Beijer skrev på sin blogg att det blev väldigt mycket som var bortklippt från hennes avsnitt och hon undrade varför. Jag också har tänkt att paradrätten ibland känns lite hårdklippt.
Nej, men det är för det är så otroligt långt. Det blir ingen som man kan titta i 2 timmar på paradrätten.
Nej, kanske inte. Det enkla svaret. Det var ingen mörk hemlighet där om gräddtår. Jag blev väldigt nyfiken om själv, som ändå har liksom ganska mycket mediaerfarenhet, reflekterade och blev så här, ja, vad sa hon egentligen som de inte vill ha med?
Nej, hon sa jag tror att hon är väldigt tacksam för det vi klippte bort.
Okay.
För det handlade om en person jag var väldigt kär i, som var hennes vän.
Okay.
Då, när det begav sig för 20 år sedan.
Det har ju framgått att du har varit lite tveksam till att ta steget från bakom kameran till framför kameran. Och du har pratat lite om så här orolighet och så. Men det finns det något mått av poserande i det? att säga så, att det är lite fint att säga.
Absolut. Ja. Det handlar om vad jag är skolad i mitt yrkesliv.
Ja.
Från den liksom, tv-bransch jag kommer från, så finns det två tydliga klasser har upplevt.
Okay.
Det är de bakom och de framför. Ja. De framför en liten skara med väldigt mycket makt, men som vi, den stora gruppen bakom, både älskar och föraktar i någon form av symbios. Och det är lite, jag tror att jag, kanske inte poserande, men det är absolut ett skydd mot alla de som jag har jobbat med alla år. Att visa också att så här, det här är inte odelat positivt eller lätt för mig. Mm. Men jag måste erkänna att det har väckts det här barnet som dansade på Lasse Kühlers mellan, som ville göra det långt innan men som inte vågade förrän jag började i sjuan. Den personen har ju väckts i mig under de senaste 2-3 åren.
Kul.
Och då får folk tycka vad de vill. Men jag tränar nog varje dag lite på att acceptera att säga, nej, men jag vill stå på scen och jag vill vara framför kameran och jag vill inspirera. Men jag kanske inte vill det till vilket pris som helst. Vem vill det då? Ingen kanske.
Vissa, men ett fåtal.
Alltså jag tror att jag vill också förankra liksom det jag är intresserad av i kulturhistoria, filosofiska samtal, konst, mänskliga möten, värme. Alltså, men det är ju så flummigt, va? Jag har ingen aning, jag är också en kris. Som vi pratade om, eller att du var i. Alltså jag vet ju inte vad jag... Förut kunde man säga så här, men jag jobbar med... Är tv-producent eller?
Det räcker väl gott att säga att man jobbar med succérätten, paradrätten. Succéprogrammet med paradrätten.
Nej, men jag är jättetacksam för det. Ja. Det är bara att för mig har det gått så fort. Ah, så att, okay. Innan har det varit så här, men nu är det här projektet, nu är Melodifestivalen, nu är det. Alltså vet man kan alltid, det är så tydligt. Så blir man positionerad utifrån sin arbetsuppdrag för stunden. Men nu är det inte så.
Nej.
Utan det är som att jag är på en resa framåt. Och jag är tacksam, men det är lite läskigt.
Mm.
Så att, ja, jag tror att jag skyddar mig. Men nu har jag bestämt mig för att jag tycker att det här är jättekul. Men det känns svårt att bara prata så himla mycket om sig själv. Men min mun går ju hela tiden så att... knip käft ibland, tänker jag.
Ska man stå och hålla din käft?
Okej.
Nej, Kalle, jag unnar dig allt gott. Jag undrar, börjar det klia din kropp nu? Du börjar röra på dig lite så. Börjar du bli rastlös? För
att jag tycker, nej, inte alls.
Nej, bra.
Utan snarare att jag blev lite fick lite självinsikt att jag pratar så jävla mycket.
Men just det här formatet, är det ju meningen att du ska prata? Oh,
jag tänkte det också, men sen började jag bli tveksam.
Nej då. Det är så bra så.
Okej, bra.
Här är en fråga. Engelsk bio på Insta, but why?
Har jag engelsk bio?
Mm.
Gud vad intressant. Jag har inte tänkt på. Den är så gammal nämligen. Ja. Den är kanske 3 år gammal.
Ja.
Och då tänkte jag att jag är väldigt... jag lägger ju aldrig upp något från mitt... Det jag tidigt kallade mitt yrkesliv.
Mm.
Alltså när jag är ute och gör andra projekt. Jag lägger egentligen bara upp paradrätten, relaterade grejer och rena personliga eller konstprojekt. Teckningar och sånt. Då tror jag tänkte att här, men det är liksom jag pratar aldrig på Instagram. Alltså, och då tänkte jag att då kanske det är bra att folk fattar.
Mm. Hoppas inte jag får dig att gå hem och ändra nu. Nej, men det är jätteintressant. Jag tog med dig på jorden på
jo,
det
men
sättet.
Det kanske vore, för jag har också tänkt senaste tiden att men den enda publik jag riktar mig mot är ju på svenska. Ja. Jag skriver ju alla beskrivningar eller vad det heter, captions på svenska och så att det kommer jag nog ändra. Det kommer jag nog, ja.
Välkommen till en jävla festpodden som drar ner dig och tar ner dig på jorden.
Det händer bra på fester.
Om inget oväntat händer så är du den sista gästen jag har innan podden tar ett litet jullov. Har du något du tycker man kan göra på jul eller nyår som är kul? Min familj läser Bibeln varje år.
Jag tycker
inte hela.
Mitt standardtips är att de traditionella sakerna ska man både värna om.
Mm.
Men de tror jag att man värnar om lite per automatik för de allra flesta. Så jag tror att försök göra något du aldrig har gjort på jul. Mm. Även om det bara är en minut.
Ja.
Alltså det kan vara att...
alla ställer sig i downward facing dog.
Till exempel, gör en yoga-position. Mm. Eller rita en teckning eller skicka ett sms till någon som du aldrig brukar höra av dig till på jul, till exempel. Sen finns det ju vissa mer inom ramen för traditionella saker som jag tycker har gått lite förlorat. Alltså skicka julkort, det gör man kanske inte på jul, det gör man väl typ nu. Men det är det finaste.
Ja, ljuvligt.
Alltså Postnord, nu är jag reklam för er.
Men du hade det såg man.
Hade vadå?
Brevbärarhjärtat.
Nej.
Viljan att nå ut till människor till varje pris.
Nej men alltså bara köpa frimärken. Tänka ut något härligt julförsändelse med någon... filosofisk uppmaning om året som kommer eller året som har gått med någon fin teckning.
Vad skulle din filosofiska uppmaning vara till?
Jag har haft allt möjligt.
Men ja,
genom åren, ja. Mm. Jag kanske gör vartannat år. Jag vet inte vad jag gjorde förra året, så det kanske är dags i år.
Ja, det.
Men jag, vi har gjort allt ifrån, alltså vi har gjort lite paradrätten julkort. Ja. Det har vi nu gjort senast. Sen har jag gjort allt ifrån, något år så gjorde jag en, nu ska vi se vad det heter. Jag gjorde en kartusch från Nya rikets dödsbok, alltså fornegyptologi.
Oh, och det, herre, var, det var franska för mig. Jag bara, vroom,
i fornegypten så fanns det massa olika bönbesvärjelser i deras mytologi som lades i graven och lästes i samband med gravsättningen för att då, i samband med mumifieringsprocessen och sånt. Okay. Och då var det, är det en bön, och de skrevs med hieroglyfer i små, ska man säga, halv pratbubbleformade ringar kan man säga, uh-huh, som kallas kartuscher. Och då är det en som jag för mig är typ att du ska gå ut i livet med kontakt med din ka och din ba-själ. Det är olika typer av själar som alla människor har, båda två i sig, då i fornegyptologin. Och jag gjorde någon form av sån grej kopplat till att våga liksom gå ut. Jag kommer inte ihåg, men jag ritade en massa hieroglyfer och höll på. Och någon gång så gjorde jag någon naken man som har liksom korset i ena handen. Och
hur många får de här ljuvliga korten?
Nej, men en blandning av någon man är lite nyfiken på, någon man har älskat länge och någon man är lite kåt på.
Vet du vad jag gjorde ett år? Skickade ett sms till alla jag hade legat med under året och skrev gott nytt år, det här för alla mina ligg i år. Och så skickade jag en posebild, och till en som jag var väldigt förtjust i så skrev jag: det här skickar jag till alla som jag har legat med i år, och det har jag legat med i fantasin.
Åh, gud vad bra, det kanske jag ska göra.
Ja, please.
Eller
do.
Man kan göra någonting. För jag gillar att skicka julkort även till så här föräldrar och släktingar och sånt. Men man gör den grejen, men skickar till alla. Här är en lista på alla läget med det är oversharing, typ inom parentes.
En sak som jag kom på att jag glömde fråga. Eftersom att du var lite tveksam till att ta steget framför kameran, det var ju en, jag visste inte ens att På spåret recenserades. Men när jag googlade så hittade jag en recension på Aftonbladet, som inte var helt positiv. Ja, har du sett den?
Ja, nej, Sofia har nämnt den.
Ja, blir man ledsen?
Jag har inte läst, jag skulle aldrig läsa en recension.
Nej, okej. Okay. Nu kanske är jobbigt att jag då...
Nej, men jag och Sofia har ju pratat om det. Ja. Sofia till och med gått in på Flashback och allting.
Okej, okay, men blir du ledsen och sånt?
Jag är medveten om att jag kan bli väldigt ledsen. Mm. Alltså läser jag inte.
Nej,
alltså jag är... Men jag har aldrig läst allt man har producerat och jobbat med genom åren. För inte tala om såna riktiga tyckfester som är producerade för att ska vara tyckfester, typ Melodifestivalen. Jag har aldrig läst några recensioner där heller. Nej. Jag tycker inte att det ingår i mitt uppdrag. Nej. Alltså, det är okej med åsikter. Ja. Det är också okej med recensenters åsikter. Ja. Men en recensents åsikt är liksom inte mer värd någon annans åsikt.
Nej.
Men det är väldigt lätt att säga i praktiken, så börjar man vara medveten om, och jag är det, att jag blir väldigt påverkad. Ja. Och då vet inte jag vad det fyller för syfte att få den informationen.
Nej, verkligen. Jag tycker också konstigt att recensera ett... Ja,
men jag är... Nej, men vi var ju inte... I det program som sändes så var vi inte särskilt kunniga. Jag har inga problem att någon ifrågasätter det. Men om recensionen... Nu vet jag inte, för jag har inte läst den. Men om den är formulerad som att det handlar om att recensera våra personligheter, vad ska jag göra med den informationen?
Det är dags för det absolut sista segmentet. Och det är Kalle Möller-quizet.
Ja.
Vad tycker du om leka på fest?
Älskar leka på fest.
Älskar leka på fest.
Om det behövs, ska jag säga. För ibland är det så otroligt bra stämning.
Just det.
Och så finns det någon som har bestämt att det ska vara en quiz eller ett lek. Och inte riktigt har liksom
känslan
med sig. Ja. Precis. Mm. Och tvingar in ett quiz. Jag kan vara lite sån person själv, för jag älskar quiz. Mm. Och framförallt hålla i det så mycket.
Mm.
Och man bara, fast... Det är tillräckligt bra stämning ändå. Du behöver inte.
Nej, fattar.
Men det är alltid bra att ha i bakfickan.
Ja. Jag har fått lite svajande självförtroende kring de här quizen på senaste. För det är väldigt svårt att göra ett quiz när inte du har någon att tävla med.
Ja.
Alltså, så det är väldigt svårt med poängsättningen. Och jag gör liksom skräddarsytt för varje gäst.
Gud,
och det kommer
ambitiös.
Aldrig i mitt liv kunna bli lika bra som när du gästade Torbjörns program. Och Anita Clemens också var där. Han hade klippt
Gud,
ut...
Har lyssnat.
Ja, men jag förbereder. Men dels, fuck vad du var bra på musikquiz. Och sen också, Torbjörn hade något segment där han hade klippt ut Idol instick så att ni fick göra som en audition,
ja, ja, ja.
Som om man gick in på Idol. Det var helt otroligt, det var typ det bästa jag hört, bästa tävlingsmomentet i radio.
Mm.
Alltså nu var ju det Torbjörn som kom på det segmentet, men du var ju också sinnessjukt bra då som fiktiv Idol-deltagare. Väldigt, väldigt kul.
Ja. Man har gjort några säsonger av Idol genom åren.
Så att det här quizet kommer vara 1% så bra som det var, helt enkelt. Jag kommer spela en låt, tre låtar. Och du, varje låt har med dig att göra in direkt. Du kommer förstå varför när jag läser följdfrågan. Och du får ett poäng för rätt artist, ett poäng för rätt låt. Och du säger när du kan. Är du redo?
Jag är redo.
Klara, färdiga, gå!
I Can Jive med William, vad heter den?
Nej, det är School's Out med Alice Cooper.
Men gud, det är helt
helt fel.
I can jive, det hörde jag framför mig.
Och apropå det, du är inte helt för lätt att googla. Det finns inte så jättemycket om dig, men en sak som tydligt framgår är att du har pluggat på den välrenommerade skolan Dramatiska institutet. En annan väldigt välrenommerad skola, det är Yale Law School. I vilken stat ligger den?
Jag blandade allt upp med Stanford.
Vad säger du?
Harvard,
det Harvard
ligger i Massachusetts. Och sen är en som är Stanford. En ligger i Connecticut. Och en ligger i Kalifornien. Kalifornien ligger Yale.
Nej, det ligger i Connecticut.
Fan!
Men jag är ändå impad av att du drog alla tre och råkade liksom gissa lite fel. Yes, okej. Och sen så kommer den här låten. Den här kan du.
Ja, men jag vet alla vad de här heter. Nej, men Rihanna. Ja, det är väl, ja, det är en sån där featuring.
Ja, men vad, de sjöng ju till och med artistnamnet.
Ja, Shakira och Wyclef Jean. Och låten
låten heter Hips Don't Lie. Och vad den här låten med dig att göra, undrar du? Jo, dels har du väldigt dansanta höfter. Sen så är det också att om man googlar Kalle Möller så kommer din namne, Kalle Möller med C upp. Och han kallades tydligen för Kalle Möller Storljugen. Mm-hmm. Och nu ska du få 10, nu ska du säga fel svar på 10 snabba men väldigt enkla frågor. Yeah. Och du måste klara, du har 15 sekunder på dig och måste klara minst hälften för att få ett poäng.
Ja. Yeah.
Okej, okay, vilken färg har en apelsin?
Rosa.
Vad heter du?
Filip.
Vilken stad är vi?
Göteborg.
Vad heter din parhets i På spåret?
Frida.
Vad heter podden vi spelar in just nu?
Tabernaset.
Gud, det, som sagt, jag måste göra de här det, du fick inte poäng, men det var också för att jag hade gjort helt omöjliga regler. För 15 sekunder har redan gått. Så jag hann inte ens läsa frågorna.
Men det var fortsätta, det var kul, det var roligt.
Okay, okay. Nu kör vi jättesnabbt då. Mm. Vilket gymnasium gick du på?
Enskilda.
Vilket datum är det då?
Den 14 december.
Vilket år blir det nästa år?
2026.
Vilket ljud gör en ko?
Miau.
Avsluta låttiden, julen är
där.
Ja, jättebra. Det var inte riktigt, jag var snabb, mest snabbtänkt. Sista, sen ska jag släppa iväg dig. Jag hoppas, eller ja, du hinner ta en bild med mig efter det här också, va?
Såklart, jag bra. Så pratar med dig inte.
Okej, bra. Okej, sista låten i Kalle Möller-quizet kommer här. Den kommer snart igång.
Aldrig hört.
Jo, det är det. Har du inte hört den här? Men gud, det är så skit. Alltså man har ju så olyst.
Är det Marianne Bryan typ eller något?
Nej, det är Little Jinder.
Little Jinder.
Det vet du ju vem det är.
Åsa Jinders dotter.
Ja, precis. Och låten heter Super 8.
Mm.
Ja, och det är inte helt långsökt om man tänker att den här låten också handlar om konst. Även om det då är fotokonst och inte målande, så som du pysslar med. Nu tror jag att det här kommer vara jättelätt för dig, för du har redan namedroppat hur många artister som helst. Men ja, du är ju hittills inte en världskänd konstnär, men kanske blir du det en dag. Och världskända konstnärer har man koll på ofta, i alla fall minst ett verk som de har gjort. Till exempel Da Vinci, Mona Lisa, Michelangelo, Adams skapelse och så vidare. Men Picasso, är det min dåliga allmänbildning? Eller vet man inte en enda tavla om honom? Eller kan du det?
Det finns ju väldigt många, men till exempel Guernica.
Du kunde. Det fick du ett poäng. Men det var nästan, hur många fick du då? Kanske bara 2 totalt. Nej, förlåt min superdiss.
Men... Ja, jo, men det gick inte så bra. Musiken var väldigt svår.
Var musiken mycket väldigt svår? Ja. Schools
jag
Out var väl
väldigt
inte.
Dålig på populärkultur.
Ja, okay, fast det var jävligt bra där i tur. Det var helt otroligt.
Ja, men det var väl bara för att det råkade vara lite så här mello-grejer som just när jag jobbade med mello. Typ.
Jag tror till och med att jag drömde om att du var så bra på musik.
Nej, men jag jag har mycket, jag är väldigt dålig på att hålla mig uppdaterad. Ah. Men sen så fastnar så konstiga saker.
Ah, okay.
Men det här med att hålla sig uppdaterad i liksom nuet, alltså det kommer så mycket nytt hela tiden. Ja, alltså det är jag väldigt dålig koll på. Jag är mycket bakåt i tiden också och läser gammalt och sånt. Roligt när det har gått 15-20 år, då bara, nu börjar jag fatta vad Backstreet Boys är.
Så Jinder, om du hör det här om 20 år, ja, då kommer han veta vem du är.
Exakt.
Du, tusen tack för idag.
Men tusen tack. Alltså Amanda, du är jättegullig.
Tack,
alltså,
detsamma.
Men det känns bara som att jag pratar om mig själv hela tiden.
Det gör inget, det är verkligen meningen.
Bara, det går så under, du har så mycket frågor så man hinner ju inte ens liksom kontra med någonting.
Nej, men det går så bra så. Men du, du som ändå jobbar med tv, finns det någon person som du tycker borde vara här? Som kanske du har lättare att få mig i kontakt med än vad jag själv har.
Som jag har lättare att få kontakt med,
ja,
än
men
du?
Alltså, du vet, va? En kul person som vore en kul gäst här. Som du eventuellt skulle kunna
TV-person tänker
med.
Du på då?
Ja, men att det skulle vara en kändis liksom.
Ja, men jag skulle nog säga att en person som är helt underbar. Mm. En vän och fantastisk människa. Mm. Som inte får visa det så mycket i sitt jobb. Mm. Det är Per Lernström.
Ah! Jag har haft
får kontakt. Visa, jag menar han får ju visa jättemycket av sin känsliga sida. Men han är också rolig och
men
han är snabb.
Men vill han vara med? Jag tror han bara tackar nej till allt sånt här. Jag har hans nummer.
Bra, mässa då. Säg att jag har sagt att han ska vara med.
Ja, det ska fan göra. Har du någon fråga till honom?
Det kan man inte säga högt.
Säg
jag
efter.
Har, jo, jag skulle vilja veta, vad gör honom arg?
Vad gör honom arg? Yes, bra. Då är det jag som smsar Lernström.
Kul,
tack.
Kör.
Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.